Det här är en Svenska Yle-podd.
Vinterkrigsandan håller på att sina, men försvaret fortsätter med sina parader och gamla bravader. Så hur länge orkar ännu våra unga sitta i skyttegravar och vänta på ryssen? Har värnplikten blivit helt mossig? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Elli Flen, du är kommunikationsexpert och tidigare fredsbevarare. Vi ska lägga korten på borden genast. Jag diskuterar här främst som journalist men också i egenskap av civiltjänstgörare. Medan du då har gjort full tjänstgöring, bara så här så att saken är klar för alla. Vilken militärgrad har du själv?
Jag är premiärlöjtnant.
Är det viktigt det här för din identitet?
No, inte skulle jag nu säga det, men jag är ju stolt över min militärgrad och är glad att jag har blivit befordrad och deltar mycket gärna i repövningar fortfarande.
Hur viktigt är det att tusentals unga män och kvinnor fortfarande år 2019 sitter i poteron i skyttegravar mitt i någon skog i Västra Nyland och väntar på att ryssen ska komma?
No, du får ju det att låta väldigt nu då enkelt, så det där var då kanske Sivarens bedömning av vad man sysslar med 2019. Jag tror ju att Finlands läge på kartan är sådant att vi behöver ett trovärdigt försvar. Och jag är fullständigt övertygad om att Finland skulle inte existera som självständig nation om vi inte skulle ha ett trovärdigt försvar. Och hur man då organiserar det trovärdiga försvaret, så tror jag att det är det mest kostnadseffektiva och vettiga sättet för Finlands del att ha en allmän värnplikt. För att vi skulle inte ha råd att upprätthålla en yrkesarmé som skulle vara så stor att den skulle uppfylla den här liksom kravet på ett trovärdigt försvar för vår del. Så därför är det relevant att det finns en allmän värnplikt. Det är relevant att öva och träna för potentiella scenarion som skulle gälla ett krig. Som vi ju naturligtvis alla utgår från att vi hoppas och jobbar för att vi aldrig ska behöva omsätta i verkligheten. Och det är ju egentligen det som är Försvarsmaktens främsta uppgift. Att se till att man aldrig behöver göra det på riktigt.
Men har du själv hela tiden en sån här mental beredskap på något sätt aktiverad?
No, nej, inte har jag ju det. Inte det ju på det sättet. Utan det är ju precis som att man kollar batterierna i brandvarnaren med jämna mellanrum. Så deltar man i en repövning med jämna mellanrum. Men inte går du ju att bekymra dig för den där brandvarnaren precis varenda dag.
Med andra ord, värnplikten försvarar sin plats fortfarande idag, men om vi tänker på vad som sker inom värnplikten, hur viktigt är det fortfarande med traditionella militärkunskaper och färdigheter som prickskytte, styrka och kondition? Jag menar, jo, det här är ju bra sådär ur sådana här hälsoaspekter, men är det här liksom historisk kvarleva eller behövs det här verkligen?
Nej, nu behövs det, för vår liksom tanke om försvaret så bygger ju på att vi försvarar hela landet. Men det finns länder som har en försvarsstrategi som går ut på att man försvarar bara huvudstaden till exempel. Men vi har i Finland bestämt att vi försvarar hela landet. Vi ger inte bort en endaste bit av Finlands territorium.
Är det här en sån här centertanke här? Nej, hela landet? Nej, vi råkar ju ha en försvarsminister som är centerpartist.
Nej, så här har det ju alltid varit. Och då betyder det att det behöver finnas folk. Det måste finnas liksom soldater att använda över hela territoriet. Och de här traditionella, som du nämnde, prickskytte, liksom skjutkunskap och fysisk uthållighet, de behövs, men det har ju kommit nytt till. Och nu har ju försvaret anpassat sig till det, liksom elektronisk krigsföring, all världens liksom cyberkrigföring, informationskrigföring, och det utbildas beväringar till de som behöver de kunskaperna också. Så nu, liksom den bilden jag har, så hänger ju nog Försvarsmakten med och uppdatera sin värnpliktsutbildning till att möta de krav som finns. Och man har redan olika fysiska krav för olika uppgifter. En fallskärmsjägare så har betydligt strängare fysiska krav än någon som ska kanske då vara eldledare, till exempel i luftvärnet, som är ganska liksom mycket, du ska förstå dig på tredimensionella bilder och radare och sånt här, istället för att kanske vara så snabb att ta dig fram i skogen.
Mm. Men det sker ju en hela tiden snabb teknologisk utveckling, och militären har ju alltid gått i bräschen på ett sätt för den här utvecklingen. Så kan man egentligen fundera att skulle försvara egentligen mer behöva sådana datorspelande unga tekniknördar?
Det ena utesluter inte det andra. I kanske liksom ännu mer än tidigare så behöver man också ta hänsyn till vad ungdomarna kan. Att vad är de motiverade av att göra, och på det sättet hitta de lämpliga uppgifterna.
Länge hade ju levat kvar i Finland en stark sån här vinterkrigsanda. Hur bra tycker du att Försvarsmakten lyckas på ett sätt förvalta det här och förmedla utåt sin betydelse?
Där är det då liksom där man kanske, där jag upplever att Försvarsmakten i Finland dessvärre lite sackar efter, och där det skulle finnas mer att göra. Och jag måste säga att jag är ärligt bekymrad över det resultat som den här, man mäter ju varje år finländarnas försvarsvilja.
Precis.
Och nu kom ju den senaste då i fjol i november, då visar ju det sig att försvarsviljan hade sjunkit alarmerande mycket, tycker jag, speciellt i den här gruppen under 25 år. Att, nu var det alltså 49% av under 25-åringarna som sa att ja, de skulle vara beredda att försvara Finland. Året innan var det 66%, så det hade gått ner med 17 procentenheter. Och det här får vi ju se nu då, om det är en trend eller om det är liksom ett tillfälligt dipp. Men jag är bekymrad just därför att det är den där unga gruppen. För det är ju de som är i den åldern så de ska göra sin värnplikt, sin militärtjänst. Och det är de som ska växa upp och bli de som är framtidens reservister.
Men nästan hälften är ändå fortfarande redo att ta till vapen och dra ut i krig. Jag menar, i mina öron låter det här ju som en hög siffra.
Den är hög, men den är låg för Finlands del. Mm. På totalen så var det ju liksom den lägsta försvarsviljan vad den hade varit på 29 år eller något sånt.
Ja.
Så på det sättet så borde man nog fundera på det, att det kommer inte i längden att vara hållbart att vi har en värnpliktslagstiftning som gäller bara män, när samhället på alla andra punkter kräver och förespråkar jämställdhet. Och det här tycker jag man märker när man pratar med unga män. Många är ju liksom uppväxta och uppfödda till ett klimat av jämställdhet. Och då är det ju helt obegripligt att det finns en lag som ställer ganska höga krav och ställer väldigt liksom strikta plikter på en individ för att hen är man. Och jag tror på riktigt att det är ohållbart. Det är nu en tidsfråga och systemet är ganska trögt. Men det måste ske en förändring. Jag menar, som mamma till två pojkar i skolåldern, jag har jättesvårt att förklara för dem att varför måste de?
Precis.
Om inte deras liksom flickkompisar. I allt annat så kräver jag att de ska behandla sina flickkompisar jämlikt. Så det är nu en viktig sak som jag tror att bara måste ändra för att den här acceptansen och legitimiteten av försvaret ska finnas kvar.
Vad kan det få för följd där annars om liksom legitimiteten sen på riktigt försvaras? Men
kanske det får de följderna att fler gör som du säger att ha då. Och liksom det här är inte relevant för mig, och varför ska jag göra det här? Och vi får fler som är omotiverade och fler som helt enkelt inte vill. Och det skulle vara illa. Det måste kännas legitimt och relevant för att det ska vara motiverande. Och sen försvaret och samhället som helhet, vi behöver börja prata om försvaret i liksom modernare termer. Och nu vet jag att jag liksom kommer att reta upp många när jag säger det här, men alltså vi har jättestor fokus på just som du sa, vinterkriget och krigsveteranerna och andra världskrigets händelser. Och det är viktigt och bra, och vi ska aldrig glömma veteranernas insats, men jag tror det måste komma in liksom mer och modernare kommunikation, fokus på varför vi gör det här idag. Och hela den här, hur, om man kan säga varumärket Försvarsmakten uttrycker sig. Att det är kanske liksom parader och blåsorkestrar och kransnedläggningar. För många ungdomar så är det inte liksom det de går igång på. Och det som gör att de känner det här är relevant och viktigt för mig. Men att varför finns vi? Att vad är det vi försvarar? Vad är friheten som vi är beredda att offra våra liv för? Och då är det förödande sådana där fadeser som nu här var för under förra försvarsministern, när det blev det här liksom hallåe om att det skulle komma en vegetarisk dag till, ja, på kasernerna. Ja. Och det blev liksom, det skämtades bort och man drev med det. När vi vet att det finns massor av ungdomar som...
Blomkålssoppa var det.
Ja, blomkålssmoothie.
Smoothie, ja.
Blomkålssmoothie-skandalen. När det finns massor av ungdomar som... fundera på klimatfrågor, fundera på det här hur de ska lägga om sin kost för att den ska vara mer hållbar. Och klart man kan ha olika åsikter och vilket liksom är viktigare eller så, men man får ju inte håna såna åsikter som också är de, jag menar, värnplikten ska gälla alla och då ska den vara inkluderande för alla finländare, alla finländska ungdomar ska känna att det här gäller mig och det här är viktigt för mig och det här försvarar de värden som jag står för. Och därför kan inte vi ha liksom försvarspolitisk ledning som skrattar åt en grupp ungdomars åsikt.
No, om vi tänker just på försvarsviljan så det är ju på något sätt den som är egentligen Finlands tyngsta artilleri och det som man nu måste sköta om, ta hand om helt enkelt. Men om vi tänker på värnplikten så steget till krig är ju ändå ganska långt, men när vi talar om värnplikt och försvarsvilja så är det ju ändå liksom kriget där som finns någonstans i bakgrunden. Så vi måste ju tala om krig om vi talar om värnplikt. Krig idag, vad betyder det? Det talas mycket om hybridkrig, informationskrig, internetkrig. Hur mycket handlar krig fortfarande om soldater som springer i skogen?
Det handlar om både och. Finlands försvar så kräver de här helt traditionella soldatkunskaperna och militära kunskaperna. Det behövs soldater i skogen som kan använda ett stormgevär och klarar av att gräva en potter och klarar av att fysiskt flytta sig framåt snabbt och klara sig fysiskt under liksom, stränga förhållanden. Men sen krävs det också soldater som klarar av de här moderna krigföringens olika former. Förstå sig på informationskrigföring, förstå sig på olika hybridhot. Och så krävs det i samhället också den här diskussionen om just att vad är krig. Jag menar, vi hade liksom Krimhalvön invaderades utan att det är krig. Ingen har förklarat krig. Mm. Och liksom, vi behöver föra den här diskussionen att hur kan vi försvara oss utan att förklara krig? Och det är ju en jätteintressant och jätterelevant politisk diskussion som behöver föras och förs hela tiden.
Ja, redan på 90-talet så talades ju, det ju om en ny form av krigföring då, i med Gulfkrig och att man liksom förde krig på distans med ny teknologi. Men så har vi nu ett krig i Syrien som är långt ifrån ett high-tech-krig där, yeah. Det är väldigt blodigt krig. Är liksom finska försvaret ärligt? Kommunicerar man, berättar man ärligt, tycker du, utåt vad krig egentligen handlar om?
No, alltså, Finland är ju inte i krig. Och försvarets främsta uppgift är att se till att vi inte hamnar i krig. Och tillsammans med ett trofärdigt försvar, vår utrikespolitik, våra liksom, politiska ledare så har den uppgiften. Men nu tycker ju jag, när jag själv gjorde värnplikt, att nu var det ju ändå tydligt att det man övar för, de kunskaper man lärde sig, så inte var det ju oklart att i vilket läge man skulle använda det. Och nu minns jag att jag förde själv den där liksom inre dialogen med mig själv när vi lärde oss till exempel då skjuta. Och jag kommer ihåg det väldigt starkt när jag för första gången hade mitt eget stormgevär och för första gången tittade på en människa genom sikte på stormgevär. Och då minns jag att jag satte ner vapnet på den där poterokanten och funderade en stund för mig själv att skulle jag faktiskt klara av det här om jag skulle måste, och om inte liksom någonting annat hjälper och jag har orden, så skulle jag klara att trycka på avtryckaren. Och så nu tror jag att liksom varje soldat behöver liksom tänka efter det där, att om det skulle vara på riktigt. Det är väldigt avlägset att det skulle vara på riktigt, men det är ändå det man håller på med. Och ja, där mina funderingar slutade den dagen var ju som att om inget annat hjälper, om vi har gjort allt annat, och det är liksom där det gäller. Att antingen så skjuter den där människan mig eller så vågar jag trycka på avtryckaren, så då nu vet jag hur jag då skulle agera.
Elli Flén, tidigare fredsbevarare och premiärlöjtnant, tack för det här intressanta samtalet. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman.